Jag glömde såklart bort, som jag alltid gör, att nämna vem som har tecknat veckans omslagsbild. Och det var inte någon mindre än Amanda Nilsson, som ni kan hitta på Instagramkontot Mina Vårdkontakter, @minavardkontakter. Tack så mycket.
Det var väldigt fin respons på förra avsnittet. Nu har jag såklart inga illusioner om att det skulle ha med avsnittets kvalitet att göra. Det var väl lika halvdant som allt annat jag gör. Det var löning helt enkelt. Och det är väl inte så man ska mäta mottagande. Jag orkar inte bry mig just nu, så jag kommer inte läsa upp något swish-gnäll. Det är ingen som vill höra det i alla fall. Istället kommer jag spela upp ett 18 sekunder långt musikstycke som åtminstone jag blev nöjd med. Så om ni har en poddspelare där man kan spola fram 15 sekunder kan ni göra det. Eller spola fram 30 sekunder och sen tillbaka 15 som det är på vissa andra. Som ni alltid gör med all musik jag har i mina avsnitt. Jag vet att ni hatar det, men sluta lyssna då. Tack till er som visat er uppskattning i alla fall. Fredag den 16 oktober åkte jag in till Carmen på ren späck. Hade inte gjort planer, men jag hade på känn att någon måste det väl gå att få med sig ut. I värsta fall kunde jag sitta och planera podden ytterligare och skriva med David Liljemark som vanligt. Eller fortsätta att skriva på roman 2. Anteckningsblocket var packat. Det fanns för- och nackdelar med att alltid ha med dig i ryggsäcken. Visst, alltid redo å ena sidan, men det orsakade stora slitage. Mitt nuvarande var hyfsat nyinköpt, men på det förra hade sidorna till slut lossnat från spiralen. Det nöter och det tär. Jag köpte min vanliga karu och satte mig vid ett bord, men blev snabbt bortföst därifrån. Restriktionerna var de mycket noga med, men lika noga med att maximera vinsten ofta på bekostnad av kunder i trogen tjänst. Det spelade ingen roll att jag var en stammis som hade varit där i genomsnitt mer än en gång i veckan det senaste året. Om jag hade magat som en enskild person ta upp ett bord som två personer hade fått plats på, det skulle jag tillrättavisat med att skickas till Sibirien. Mot slutet av sommaren hade Sibirien varit lika med platserna ut mot vägen till vänster när man kommer in. Med fönstret på vid gavel rakt ut till trottoaren och gatan. Knappast inspirerande för en högkänslig låtsasförfattare. Det är så man belönas. Nu blev jag istället omdirigerad till baren, vilket inte var särskilt mycket bättre. Inget ryggstöd och det var fel vinkel till bardisken för att kunna skriva, som dessutom var fläckvis blöt och alldeles för kort för att bekvämligt husera kollegieblocket. Det här var fan sista droppen. Efter den här ölen är det raka vägen till Söderkällan och aldrig mer tillbaka. En tjej blev också hänvisad till att sitta i baren 2 meter från mig. Hon var säkert också sur av det, så det kunde ju vara något att bonda över. Men jag såg hennes ansikte när hon vände sig om och insåg att jag inte behövde någon ursäkt att prata med henne. Det var Saga. Hade jag varit en mer lättsam individ skulle jag nog ha lagt handen på hennes axel och brustit ut i ett "Nej men Saga, vad trevligt, dig var det inte igår man såg." Istället satt jag under en minut och då slängde blickar åt hennes håll. Till slut lyfte hon blicken från sin mobil, fällde ihop och la den i fickan och vinkade. Hon bad om ursäkt för att hon ännu en gång inte hade svarat. Det var bara så att hon kom av sig. Sen gick hon mest runt och hade dåligt samvete varje gång hon kom att tänka på det, utan att för den delen ta tag i det. Jag var inte snar att förlåta, för jag var exakt likadan, om det inte var en brådskande högprio-relation. Men hon hade lyssnat på podden. Väldigt bra och tilltalande på ett konstigt sätt, sa hon. Där hade hon dock kommit av sig på liknande vis, men de 3 första kapitlerna hade hon lyssnat på i ett sjok. Utan att vara för tjatig bad jag henne att återuppta lyssnandet. Bestäm bara att nu ska du sätta igång avsnittet och gör det, även om det är svårt att komma igång. Det blir värt det. Om de första avsnitten var så beroendeframkallande kommer du älska fortsättningen. Jag tyckte det bara hade blivit bättre och bättre. Och det skulle fortsätta öka i kvalitet i en stadig stegring tills jag kom hem från Manchester. Jag hade fått ökat självförtroende sedan Trampe hade skrivit att han blev inspirerad att själv skriva självbiografiskt. Det var en person vars omdöme jag litade på. Vårt lärarkännande återupptogs som om det aldrig hade varit något avbrott, lika lätt och självklart. Hon visade lite bilder och texter hon hade gjort och några målningar hennes syster skulle bidra med till ett fanzin. Och sen berättade hon en underhållande anekdot från när hon hade varit på festival i Tyskland och brutit benet. Trots att det bara var att jag satt med vidöppna öron värdesatte jag varje ord och lapade upp allt som om det vore den ljuvaste nektar. Hon var ändå den rätta, kände jag. Det gick inte att ta miste på. Om vi nu bara kunde ta oss förbi hindret i att höra av sig till mig var en mödosam syssla som sköts upp, så kunde det bli något riktigt fint av oss två. Hon fick ett meddelande på mobilen. Hennes kompisar var här om bara en minut. Jag höll mig från att bjuda in mig själv. Minuterna var evighetslånga och vilade jag bara på hanen tillräckligt länge skulle hon till slut falla för trycket och göra inbjudan åt mig. Vilket var precis vad som hände. Jag blev presenterad som kompis, men när de frågade hur vi kände varandra medgav Saga till slut att vi hade varit på någon slags dejt som inte ledde någonstans. Någon slags dejt. Jag bröt tystnaden som följde med att fråga hur de hade lärt känna varandra. Den ena kände hon från grundskolan och den andra sedan gymnasiet. Båda var från Huddinge. Hon från grundskolan såg ut som en fjortis. Platinablonderat hår. Såg ut som en hockeytjej från en småstad eller närliggande landsbygd som ville bli influencer. Den andra var också hårt sminkad men betydligt mycket sötare och såg ut lite som Bianca Meyer. Förvånansvärt nog gick jag hem i gänget. De tyckte om mina råa inpass och skabrösa historier. Uppskattningen nådde sin kulmen när den söta tjejen sa till Saga att fan, han är mycket roligare än din kille. Jag mötte Sagas blick och hon verkade skämmas. Vi tilläts prata för oss själva i någon minut för att reda ut det. Saga berättade att hon hade varit i något av en manisk period när vi sågs senast. Intensivt social och kontaktsökande. Något hon inte var i vanliga fall. Den helgen hade hon planerat in 2 dejter. Och den andra killen hon hade träffat var hon nu tillsammans med. Tim hette han. Ett riktigt kaxigt mobbarnamn. Men av beskrivningen lät det mest som han var en datorspelsnörd. Hon verkade också besvärad av kritiken. Han var faktiskt en jättefin kille. Jag satt en stund och drömde mig bort till en parallell värld där hon bara hade träffat mig den helgen och där vi nu var ett par. Man får sällan som man vill. Men det var skönt att höra att jag hade högre approval i tjejgänget. Jag fick bara sitta och vänta på att hon gjorde slut med den nollan. Vi drog vidare till Crazy Horse bredvid Hirschen. Det blev mest ett fylleslag och när jag åkte hem ångrade jag den där sista ölen. Men inte ångrade jag tiden jag hade fått tillbringa med Saga och hennes kompisar som hade börjat växa på mig. Jag var så full att jag råkade åka på. Jag glömde gå av här för mig. Tog fel tunnelbana. Just det, så var det. Och åkte på röda linjen istället för grön. Nej, så kan det inte ha varit. Vad fan. Ja, jag var tvungen att åka tillbaka i alla fall. Jag skickade ett sms som hon svarade på dagen efter. Varpå jag skickade till, men det fick jag inget svar på. Jag fick inget telefonsamtal på morgonen måndagen efter, 19 oktober. Lika bra det. Jag kände inte för att jobba. Det var höst. Förra året hade vi inte hittat någon svamp, men i år skulle jag ge mig fan på det. Vad som än krävdes. Och jag hade en naggande oro att det började bli för sent. Frosten hade börjat smyga in. Fanns ingen bättre tid att sätta igång sökandet än nu. Väntade jag, minskade jag bara mina chanser, för varje dag som gick. Klockan 10 tog jag bussen mot Haninge centrum. En liten ledtråd kom jag ihåg från resan till Gotland med Elias och Samuel. Det var att på pendelsträckan mot Nynäshamn såg man många hagar som såg ut att ha perfekta förutsättningar. Mobilen var laddad med några nedladdade avsnitt av Crazy Town. Jag hade köpt ett sexpack Delicato. Jag var rent ut sagt redo. Redan på sträckan av enbart en station till Västerhaninge såg jag ett par ställen som verkade lovande. Så där gick jag av. Det enda jag visste om stället var att Mats Vogt hade bott där, oklart om han fortfarande gjorde det dock. Avsnittet jag lyssnade på knöts ihop. Kringlan och Jossan pratade om ett projekt de samlade in pengar till, en föreställning eller dylikt. Jag gick förbi Mormonkyrkan, templet tillhörande Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. En imponerande byggnad som jag stannade och fotade. Kom ut på en liten väg som gick parallellt med järnvägsspåret. Först lite skog och hus och en bäck. Sen kom jag till ett öppnare område. Där jag bort en bit såg jag bra gräsväxt. Men det tillhör ett lantbruk med närliggande byggnader. Jag gick vidare. Tänkte att jag kunde gå någon omväg ut till markerna, men då möttes jag av ett koloniområde. Där stod fortfarande några gubbar och kärringar och påtade i sina lotter, vilket innebar vittnen, och det var inte bra. Till slut fick jag ge upp och inse att vägen jag vandrat var en återvändsgränd. Jag gick tillbaka. Det var ändå ett fint hus där vid bäcken. Eller om det kanske var mer ett dike. Nåja, var näst? Jag gick ner förbi några bostadsområden framåt snarare än till vänster från där man kom ut från pendeltåget. Onaturligt gröna gräsmattor, men det var naturligt jag eftersökte. Och de var oavsett av fel sort. Inga tuvor så långt ögat kunde nå. Jag gick mer på sidan av vägen än på någon gångväg. Jag kände mig pundig. Svängde av till vänster och gick ut över den stora vägen. På andra sidan fanns det en riktig gång- och cykelväg. Layouten påminde hur det såg ut när man gick förbi Astra i Järtuna i Södertälje. Kringlan beskrev försäkringskonceptet force majeure när jag gick ut en bit på åkern för att få bättre översikt. Nej, inte här heller. Jag gick så långt jag kunde tills jag kom fram till motorvägen. Jossan spekulerade om det kunde tänkas finnas radio på månen. Eller wifi eller vad fan det var. Andra sidan vägen måste det bli. Men åkern var för lerig. Jag fick gå tillbaka en bit. Jag väntade noga på att det inte kom någon bil och gick över. Till slut kom jag fram så att jag såg bort till mitt första prospekt igen. Men nej, det var inte bra nog. Tänkte om att jag bara kunde korsa det här skogspartiet skulle jag hitta ett bra ställe. Kan inte gå under den, kan inte gå runt den, måste gå igenom den. Jag satte mig på en sten och tömde skorna på små torkade grässtrån som irriterade fotsulorna. De pratade i podden om en potentiell form deras projekt kunde ta. Att låsa in sig själva i ett rum i 24 timmar. Spela in allt och sedan klippa ner det till en timmes comedy gold. Nej, nu fick det vara nog. Jag satte på Zombies-skivan Odyssey and Oracle istället. Jag hade i och för sig kunnat runda skogen och bara gå längs utkanten, men det var inte lika kul. Jag ville ha äventyr. Jag hoppades få en bra stig. Det var svår och snårig terräng, fallna träd och buskar, och merparten var träskmark. Jag fick ta till min största finess, känna vätan och hårdheten med ena foten och ta sats och skutta mellan de säkra partierna med den andra. Dessutom var jag rätt trött efter att ha gått utan avbrott i 2,5 timme. En bit in kom låten This Will Be Our Year på. The warmth of your love is like the warmth of the sun. And this will be our year, took a long time to come. Jag kände då ingen värme från solen. Jag var trött och kall och upplevde låten som ett hån. Det hade verkligen inte varit mitt år. Och ingen hade jag att dela vare sig sorgen eller den potentiella glädjen med. Ingen Jenny, ingenting. Jag började snyfta och till slut storböla. Ett stort, ironiskt skämt från världen. Efter många omvägar och irrvägar kom jag äntligen på rätt väg och bort till hagen jag hade suktat efter. Den var en del av ett naturreservat och inget jordbruk. Solen var på väg ner och i skuggan såg jag frost bildas framför mina ögon. Jag hade inga höga förväntningar. Men efter en halvtimmes letande hittade jag totalt 10 toppisar. Nöjde mig med det. Det var oändligt mycket bättre än året innan. Mina händer höll på att spricka av en ovan köld, så jag gick tillbaka. Det var den längsta oavbrutna promenaden jag hade tagit, strax under 5 timmar. Mina ben höll på att gå av och jag huttrade i hela kroppen. Mobilens batteri var nästan slut, men tillräckligt mycket var kvar för att jag skulle kunna svara på ett sms. Jag hade ingen lust som helst, men den ekonomiska delen av hjärnan skrev att ja, jag kan jobba imorgon. Väl hemma i lägenheten tog jag samtliga svampar. Jag ville bara känna något. Och det gjorde jag lite grann. Jag hade upplevt många nederlag, men det här såg jag ändå som ett framsteg. Det kanske var för sent nu, men om lite mindre än ett år hade jag ett garanterat svampställe. Var fan i livet jag nu skulle befinna mig då? Jobbet var ett jävla fan, som vanligt. Och mitt humör var lika grått och trist som årstiden, trots att jag tog lite svamp dagen innan. Varför det nu skulle förändra något? Jo, vissa säger ju att psykedeliska preparat ska hjälpa mot depressioner. Det här var ju för sig en ytterst låg dos, bara knappt märkbar. Men alltså, ärligt talat tror jag inte på det där. Det är bara något dystra personer intalar sig själva för att inte känna skulder och att ta droger. Då kan jag snarare föredra attityden hos hon i fucking Åmål. Säg som det är istället. Jag vill knarka. Ni vill bara att något ska hända. Och vad fan. Jag förstår er. Det vill jag också. Håll inte på att ljuga för er själva och andra bara. Det är inte klädsamt. En alkiskärring pissade ner sig själv på den runda bänken vid Gullmarsplan. Det kändes på lukten. Och när hon reste på sig och gick tultande mot utgången såg jag hur det rann längs träet och ner på stengolvet. Var det här mitt liv nu? Jag hade podden och det var väl bra. Ibland hörde någon av sig och så. Men det var bara en bekräftelse på något jag redan visste. Att partytricket att vara gränslöst självutlämnande funkade. Visst, 100 pers tycker det är helfestligt att höra mig berätta om hur det går till när jag runkar. En seger jag aldrig trott att jag skulle nå, och såklart något att vara mycket stolt över. Men det bygger man inga betydelsefulla vänskaper på, och ingen kvinna kommer älska mig för det. Alexandra var bortflyttad, och Robert var så nere att han aldrig ville träffas i syfte att umgås längre. Jag hade till och med välkomnat Kristina med öppna armar och förlåtit allt. Men även hon hade flyttat, fick jag höra från Robert. Det där med Saga och mina problempremiären hade ju varit kul, men det var bara små prickar av vitt på en överhängande mörkgrå eminens till vardag. Nog ville jag även att något skulle hända. Om det var det här som var livet, var livet inte mycket att hänga i julgranen. Jag la mig på min madrass. Ketamin igen. Lite oroad över att det skulle förstöra njurarna och urinblåsan. Men å andra sidan besparade jag min lever lite stryk genom att inte dricka någon alkohol. Vilket också var en ekonomisk fördel. Facebook på mobilen. Larry Farber hade skickat en invite till en spelning som han förmodligen gjorde till alla på vänlistan inför allt han arrangerade. En länk till Spotify. Det lät väl hyfsat. Jag reste mig upp. Tänk om det var där allt hände. Skulle ju för sig innebära öl, men det var ändå något. Till skillnad från att ligga ensam under täcket och dra upp hästbedövning i den fula snoken. Tänk om jag träffade mitt livs kärlek där, eller träffade mina framtida bandkamrater. Jag skulle göra mig en otjänst om jag inte satte mig på nästa buss och åkte in. Fear of missing out måste rimligtvis ändå vara bättre än att faktiskt miss out. Det var något med tunnelbanan som gjorde att jag tog bussen istället över bron till Skanstull. Lyssnade på Paco de Ronaldo's Dream från Tindersticks debutskiva och mina hår reste sig. Åhå, det var en sån dag. Det var lovande. Betydde att jag var extra mottaglig. Fast det kan också ha varit vädret. Det regnade och jag frös. We'll be right back. Helt okej. Många tråkiga låtar. En, två stycken som var riktigt bra. Jag gillade texterna dock. Väldigt formmässigt repetitiva. Som typ samma gamla svenska folkvisor. Och hon som sjöng hade en fantastisk röst. Påminner om Turid. Nu stod jag inför ett beslut. Åka hem igen på direkten. Eller köpa en till öl och försöka initiera ett samtal. Båda hade sina poänger. Men jag hade åkt in hit för att inte gå miste om livet. Och det var slutligen det som hade mest inverkan på mitt val. Det blev två till öl totalt. Vi pratade rätt länge. Vilket inte var något problem med tanke på hur få som närvarade. Så det, uppmärksamhet var det stor tillgång på. Jag var den enda som inte kände någon i bandet. Men så är det ju alltid på sådana små tillställningar. Tre personer var kollegor till dem i bandet. Samtliga verkade jobba eller ha jobbat på regeringskansliet. Och så två äldre personer som kände sångerskan från någon cancerstödgrupp. Basisten i bandet såg ut som en bögsyntare från Berlin. Och mycket riktigt, han hade bott där i många år. Huruvida han var bög eller inte är ännu oklart. Jag frågar inte. Han var väldigt trevlig i alla fall. Och verkade som den mest musikmässigt insatta och kompetenta. Det var ingen av de andra som hade hört Turid, som jag kastade upp i luften som en jämförelse och komplimang i ett samtal med frontkvinnan. Hon var gullig och trevlig också, och när jag frågade om hon ville samarbeta på något så svarade hon, vad kul, och la genast till mig på Facebook. Jag skrev till henne på väg till jobbet nästkommande dag. Hon svarade direkt. Och så skrev vi med varandra ända till jag gick av vid Karlaplan. Hade blivit lite kåt och lite yr nästan. Hon var så vidöppen och hade inga nevroser som exempelvis Saga. Och inga andra hinder för sin nyfikenhet. Tänk, jag hade blivit den sortens riktigt desperata kille som kommer i byxan av minsta uppmärksamhet från det motsatta könet. Fredag kväll och jag kom återigen hem i dystert humör. Nu var det något jag faktiskt skulle missa som jag hade sett fram emot. Ola Aurell och ett gäng med honom hade spelat in en konceptskiva om Christer Pettersson med titeln En svensk hustler. Jag hade sett på Facebook för länge sedan att det skulle vara en releasefest och premiärlyssning. Och genast klickat attend. Men det var först tidigare i veckan när jag gick in och såg att det var begränsat antal platser. Det var gratis men man skulle mejla in sitt namn för att komma med på listan. Och det var först till kvarn som gällde. Så fort jag hade läst det skickade jag ett mejl men inte fått något svar. Och drog slutsatsen om att jag var för sent ute. Trampe var där och skröt om det offentligt på sin Instagram-story. Skröt och skröt. Går man förbi en fattig och räknar sina pengar, gör man det väl inte för att skryta. Om det inte är med flit, men det tror jag inte att det var för hans del. Och Kalle Lind var också där. Vad fan? Jag satt och ångrade alla mina livsval. De var vattenvärda om utfallet blev det här. Får väl gå till Ica och supa ner mig på 3-5 år och se om Inbetweeners. Och inte röra mobilen. Jag ville inte påminnas om vilken kanonkväll jag verkade missa. Men först skulle alla halmstrån greppas en sista gång. In på mejlen. Scrollade upp och ner, fram och tillbaka. Nej, inget där. Va fan, in och kolla skräpposten också. Men satan, varför gjorde jag inte det tidigare? Där fanns mycket riktigt ett mejl från en nipp
Jeppe Svensk som skrev att jag var välkommen. Vad i hela helvetet gjorde mejlet där? Kanske hade ordet hustler i ämnesraden gjort att det fastnade i filtret. Som tur var det en lång skiva. De spelade hela plattan, jag spelade upp. Och när jag gick ner i källaren på No Name Bar var det fortfarande en tredjedel av skivan kvar. Trampe satt jämte bandmedlemmarna på scen och var någon sorts samtalsledare. Fullt med folk, men jag fick sitta på en stol som blev över från ett sällskap på tre. Jag gick fram till Kalle Lind och presenterade mig när det hela var över. Jag sa till honom att jag hade tänkt att vi ville ha med honom i Musikens Makt, men att förmodligen ville inte han och hade inte tiden. Han sa att det var svårt att tacka ja eller överhuvudtaget ta ställning till något om man aldrig fått en förfrågan. Då frågar jag nu då, sa jag. Men han svarade att det blev svårt att få till om det inte gick att ta på distans. Han sa att det var stort att vi hade fått med Johan Johansson. Ja, såklart sa han det, de kände ju varandra. Jag sa att jag var mest nöjd med Mattias Björkas. Vem? Han från Vasas flora och fauna. Just det, svarade han. Trampe hade pratat en del om dem. Sen blev det tyst. Han verkade totalt ointresserad av mig. Inte alls konstigt om man ser på vem han är i jämförelse med en nobody som jag. Tror inte att jag hade väntat mig något annat. Men jag ska inte hymla med att jag kände mig nedslagen när jag gick och satte mig själv vid ett bord som hade blivit tomt. Man blir för jävla bortskämd av sådana som K och Simon. De flesta normala människor bryr sig inte ett piss. Förvånad att han ens visste vem jag var och åtminstone en del av vad jag gjorde. Visst, vi var med i samma chatt, men det hade jag aldrig trott att han av alla människor skulle ta notis om. Såklart, slog det mig plötsligt. Det var ju bara på grund av hans formidabla namnminne. De enda jag hade träffat tidigare var Trampe och Ola, men båda verkade upptagna i ett par olika parallella diskussioner vardera. På med hörlurarna och fram med block och penna. Jag hade druckit en öl och beställt en till, och det kändes som slöseri att inte dra nytta av den framskridande berusningen. Man vill i första hand vara älskad och bli omtyckt, men kan man inte bli det vill man i alla fall vara produktiv och bli full. Jag skrev ändå 5 sidor eller så. Sen tog jag av hörlurarna eftersom jag blev avbruten av en kontaktsökande kille. Eller man, kanske jag ska säga. Han såg ut att vara kring 30 men var väldigt svårt att åldersbestämma i stunden. En sak var säker, och det var att han var redigt berusad. Och det var något med hans utseende som var bekant. Jag kände att jag hade sett honom förut, men jag kunde inte placera varifrån. Han sluddrade fram några ord, pekade på sin flickvän som stod och köpte en t-shirt av Ola. Och så sa han med ett tydligt skämtlynne att visst såg man att hon ville ligga med honom. Med Ola alltså. Jag blev mest road. Det var ingen otrevlig man. Han var på gott humör och hade tagit sig en stänkare. Det gör vi alla till mans ibland. Dagen efter fick jag veta att det var Miljöpartiets före detta språkrör Gustav Fridolin jag hade haft äran att prata med. All respekt för den mannen, han kan supa som en jävla king. 23 oktober. Meddelande till Robert på Messenger. Får man komma över någon kväll? Även om man inte spelar in något. Det var ju länge sedan vi träffades. Han svarade: nja, är ju inte så social nu och har inget större intresse av att träffa folk bara för att umgås. Plus att jag egentligen inte är jättebekväm med att ha folk hemma hos mig. Podden hade gått ner i lyssnarantal. Jag lyckades inte engagera folk nog för att få dem att sprida den av sig själva. Men 25 oktober fick den ett nytt uppsving, det största någonsin, när K. Svensson delade den i ett Instagram-inlägg. Han skrev att det var höstens starkaste poddupplevelse och jag kände mig oerhört hedrad. Det bättrade på mitt självförtroende rejält. Han gjorde det dessutom av egen fri vilja. Jag hade inte ens behövt be om det, som med Simon. Och ändå gav han mig över 1000 gratis lyssningar den veckan. Det är jag honom evigt tacksam för.
Jag bodde i ett rum i Haninge, Brandbergen, Skorpionens gata 502 i Stockholm, Sverige. Tror ni att jag trivs när jag går förbi ett litet föremål, kisel, plast och stål? Jag stannar upp och hukar mig för att titta, och jag tar den i min hand och stoppar i min ficka. Så sket jag i allt virusskydd och säkerhet. För någons tappegods kan ge mig något som andra inte vet. Det var en mapp med bilder från i fjol, en Canon DC, en datummärkta spår, en sommarstuga. Jag höll den hårt och tänkte, visste jag en voyeurist. Vissa har integritetsrespekt, jag har det inte. En familj med barn, det är en redig far. Deras mor är glad på ett saftkalas. Om ödets trådar hade valt att ta en annan stig, hade jag nog valt att byta till mig deras liv. Jag fäller tårar till ett hittat lagringsutrymme. Alla bilder.